Innan Jesus lämnade lärjungarna för att återvända till Fadern så säger han så här: åt mig har getts all makt. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Missionsbefallningen kallar vi för. Om Jesus har all makt, hur mycket makt har djävulen då? Det är viktigt. Det här är jätteviktigt för vår teologi och förståelse av vem Gud är. Vi har trons grundvalar som tema här ända fram till maj. Eller början av juni faktiskt. Och en väldigt viktig grundval för en kristen i den kristna tron, det är bön i Jesu namn. Så det är det temat idag. Bön i Jesu namn. Och jag vill läsa en bibeltext ifrån Johannes evangeliet i Jesu avskedstal till lärjungarna. Som här förstod de inte mycket. Men när den heliga ande sedan uppfyllde på pingstdagen så skulle de förstå allt. När hjälparen kom. Men här säger Jesus, eller först är det en fråga. Jag läser lite ifrån, lite innan där. Jag skickar lite fel versar, men jag läser redan ifrån vers 9. En av Jesu lärjungar. Jesus har precis sagt att han är vägen, sanningen och livet. Och att ingen kommer till Fadern utom genom mig. Sen. Och då säger Filippus en av lärjungarna så här: Herre, visa oss Fadern så räcker det för oss. Jesus svarade: så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga, visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte om mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och kan inte det, så tro för gärningarnas skull. Jag säger det i sanningen. Det som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra. För jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. För att Fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Bön i Jesu namn handlar ju om vem Jesus är. Det är jätteviktigt. Jag har ju delat flera gånger i förkunnelse att bön var ingenting som jag prioriterade tidigare. Jag var pastor faktiskt i en hel del år utan att egentligen be. På riktigt. För jag förstod inte vad bön handlar om. Nu ber jag väldigt mycket. Bön, alltså jag ber jämt. För det handlar om att känna Fadern, det är bön. Bön att känna Fadern. Och bön handlar om att få vara i det som Fadern gör. Jesus talar ju här om pappa. Om pappa Gud. Jag har konkurrens här, det är lugnt. Min röst är starkare. Och det pappa Gud gör, det är att han vill dra oss in i det som han gör. När jag började förstå det här så kände jag: wow! Det här är ju bön. Bön är inte plikt. Bön är inte ritual. Bön är liv. Jesus säger till lärjungarna som inte förstod någonting då: vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. Bön i Jesu namn handlar om att det stämmer överens med vem han är. Bön i Jesu namn handlar ju om Guds rike. Detta är kontexten av Jesu avskedstal till lärjungarna. Och kontexten är Guds rike. Därför är det bara bön i namnet Jesus som fungerar. Det vet du, det är bara en kristen som har relation med Gud. För det är bara genom Jesus vi får relation med Gud. Där upprättas relationen. Jag har varit med om när människor inte är kristna och få pröva att be i Jesu namn och upptäcka att det fungerar. Och så omvänder man sig och tar emot Jesus. Undantaget som bekräftar regeln, så att säga. Så bön i Jesu namn innebär att vi ber det vi ber om. Det stämmer överens med vem Jesus är och vad han gör. Det första jag ska tala om då, och ni har fått upp punkten, ni har fått alla punkterna till första punkten här. Det är bra. Det handlar om att be utifrån relation. Bön är relation. Jesus sa, den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern. Att be är att känna Fadern. Jesus var ju naturligtvis alltid nära Fadern. Jesus visste ju vem Fadern var, eller hur? Som sonen så visste han visste ju allt om Fadern. Och det var en helt unik relation mellan Jesus och Fadern. När lärjungar precis innan här har frågat Jesus och säger, visa oss Fadern, så får han förklara för dem att genom att jag är här med er så är Fadern här. Ni har fått lära känna Fadern. Och det Jesus säger också det är att på det sättet som han umgås med Fadern skulle de umgås med Fadern. Det förstod de inte heller. Men när anden sedan uppfyllde dem så skulle de förstå. När vi läser evangelierna så är det tillfällen att Jesus drar sig undan för att be. Ni som läser Bibeln, ni upptäckte det. Men det här var ju lite unika tillfällen. Jesus drog sig undan inför speciella tillfällen. Till exempel Getsemane. Där han skulle överlämna sig själv och bli korsfäst. Men egentligen så bad ju Jesus hela tiden. Därför att han var hela tiden med Fadern. Därför var det ju kraftfullt över Jesu liv. Därför att han visste vem han var. Och hans liv var utifrån identiteten av att vara son. När vi talar om att vara kristen. När vi talar om att be. Så måste vi tala om identitet. Du vet, bön handlar inte om att du ska börja vädja till Gud. Bön är inte att du är en tiggare. Det handlar om identitet. Att Gud är din far. Och du är son. Och du är dotter. Det är därför bön är någonting som jag ägnar mig åt hela tiden. Det handlar om att vara i hans närvaro. Sen är det tillfällen där jag behöver dra mig undan för att fokusera och stänga av allting annat. Men bön är relation. Och jag är väldigt känslig för hans närvaro. Och det är gudsfruktan. Vet, gudsfruktan är inte att vara rädd för Gud. Utan att vara rädd för att jag ska komma bort från Gud. Det är stor skillnad på det. Så därför, jag vill hålla mig nära Fadern. Synd är aldrig bra. Synd, att synda, det är så att det handlar inte om att Gud egentligen blir arg på dig. Utan att det sår hans hjärta därför det som sker med dig. Jag är känslig för andens närvaro. Och jag märker när jag syndar. För det gör jag. Och du med. Så är det hans närvaro i mitt liv. Som jag märker att det inte är på samma sätt längre. Och vet vad man gör då? Då kastar man sig på korset. Därför att hans närvaro är allt. Hans närvaro är allt. Att be utifrån relation är att se vad Fadern gör. Det står om Jesus så här. Jesus säger om sig själv. Han säger så här. Sonen i Johannes 5:19. Sonen kan inte göra något av sig själv. Utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen. Det Jesus ägnade sig åt, det var det som Fadern gjorde. Det han såg Fadern göra. Jesus var inte förvirrad. Vi kan bli väldigt förvirrade. När vi inte är det som är Guds vilja, då blir det mycket förvirring. Jesus var aldrig förvirrad. Därför att han visste vad Fadern gjorde. Därför han såg vad Fadern gjorde. När vi läser evangelierna så är det ju hela tiden situationer runt Jesus. Tala om att ha stressig arbetsdag. Det var hela tiden behov. Det var hela tiden människor. Det var syndare som kom. Det var sjuka som kom. Det var demonbesatta som kom. Och Jesus gjorde det han såg Fadern göra. Och du vet, lärjungarna, de var med Jesus därför att de skulle se vad Jesus gjorde för att förstå. Oj, det handlar om att vara det som Fadern gör. Och se vad Fadern gör. Därför måste man be. Därför måste man vara med Fadern. Du vet, när vi ser vad Fadern gör, då är det det man vill prioritera. Det är det som också blir prioritet i ens bön. Då blir inte bön ack och ve. Eller Gud välsigna mig. Det är för att Gud är din far och han älskar dig. Därför handlar bön om Guds rike. Bön handlar om Guds rike. Och du vet, när vi ber, när vi söker Faderns hjärta, så uppenbarar den helige ande för oss vad Fadern gör, så att vi kan prioritera det. Det handlar alltså om att ägna sig åt det som Fadern gör. Det gjorde Jesus. Det står så här i Johannes kapitel 4. Återigen, förvirrade lärjungar förstår inte vad Jesus pratar om. Han säger så här: min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Min mat, säger Jesus. Det här med bön, som jag sa i början, det är inte plikt. Det är inte ritual. Du ber inte för att du ska vara en god kristen. Du ber därför att du är son, dotter till himmelens Gud. Det är mycket stor skillnad. Och när en människa blir kristen omedelbart, vi har flera nyfrälsta här, omedelbart så sätts man i en ny position. En position i gemenskap med Gud Fadern. I gemenskap med honom som har skapat himmel och jord. Man blir satt i position. Och därför blir det, i alla fall för mig är det så, att det som är vid sidan om det som Fadern gör är inte intressant. Och ibland hamnar jag i det som inte är intressant. Och då blir det inte intressant. För jag vill vara i det som Fadern gör. Du vet, har man fått smaka himmelsk vara, vill man inte ha någonting annat. I Saltaren står det: smaka och se att Herren är god. När jag var 20 år, så fick jag för första gången se ett mirakel. Ett mirakel där en flicka vars krossade näsa, krokig och dan, blir hel. Jag hade aldrig sett innan. Jag var i ett sammanhang där det här inte var vanligt. Alltså min bakgrund är ju pingströrelse, men det här var inte vanligt. Det är så. Så det skulle gå många år faktiskt innan jag kom in i det som är naturligt. Detta med under, tecken och mirakel. Att vara i det som Fadern gör. Och när jag ser i vår kyrka tonåringar som ber. Tonåringar som hungrar efter det som fadern gör och tränger in i det, så griper det tag i mig. För jag känner så här, tänk om jag som ung tonåring hade fått vara i det. Men jag var inte det. Det var ingen som visade på det. Vi ska vara en församling där vi leder in människor i relation med fadern. Så att människor får vara i det som fadern gör. En andra sak då, jag talat om att be han har relation. Det andra är att be i auktoritet. Tillbaka till texten Johannes 14. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att fadern ska bli förhärligad i sonen. Där Jesus var, där var Guds rike. Och den troende ska gå i samma auktoritet som Jesus gick med. Det råder ingen tvekan om att där Jesus var, där kom han med Guds herravälde, Guds regerande in i situationer. Det var faktiskt inte en enda situation som Jesus backade inför. Han säger, oh, jag kan inte göra det här. Jag har inte makt, jag har inte auktoritet. Nej, det Jesus var, där var Guds rike. Och allt det som reste sig emot den fadern är var tvungen att ge vika. Jesus visste vem han var. Han visste sin identitet. I Markus evangeliets 5:e kapitel har vi en situation. Jag har inte varit i den situationen än. Och jag vet inte hur jag skulle hantera den. Jesus får komma till en liten flicka som är död. Och Jesus möter förtvivlade föräldrar. Han möter människor som gråter. Och så säger Jesus så här. Varför är ni rädda? Flickan sover. Och de skrattar åt honom, kan man läsa. Så går Jesus in där i berättelsen tillsammans med barnets föräldrar. Och så står det så här i Markus kapitel 5, vers 41. Han tog barnets hand. En flicka som var död. Han tog barnets hand och sa till henne, Talita kum. Det betyder, flicka, jag säger dig, stå upp. Genast reste flickan och började gå omkring. Hon var 12 år och det blev helt utom sig av häpnad. Det här är en berättelse, jag har läst den många gånger. Jag har predikat över den. Och när jag läste den här i fredags upplever jag hur den helige ande säger, jag gör samma saker idag. Jag har inte sett det. Men den helige ande säger det. Jag gör samma saker idag. Du vet, när Jesus kommer, när han kommer med auktoritet, att han kommer himmelens resurser. Han kommer inte med det som var vårt mänskliga bristfällighet, han kommer himmelens resurser. Och Bibeln säger att där himlen är, där sker Guds vilja. Och det Jesus gjorde när han kom med himlen, han kom med Guds regerande in i situationer. Och den här auktoriteten, vänner, är vad som ska följa den som tror. Det är det som gör att vi kan vara församling. Utan den här auktoriteten, vi har ingenting. Vi har ingenting. För det finns bara ett namn som är över alla andra namn. Och det är Jesus. Det är Jesus. Varför ska vi be med auktoritet? Jo, för att Guds rike ska regera. Någonting hisnande i Efesierbrevets andra kapitel, det står så här om oss, och där är ju också dig då. Han har uppväckt oss med honom. Vet du, när När fadern uppväckte Jesus från de döda så var det den helige ande. Och den kraften som uppväckte Jesus från de döda var den kraften, den helige ande som födde dig på nytt. Och till vad då? Jo, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. Du vet, om Jesus inte hade förlåtit synder, om Jesus inte hade botat sjuka, om Jesus inte hade befriat människor från onda andar, då hade det inte varit goda nyheter. Det hade inte varit evangelium. Och om vi inte går i den auktoritet som är given, då har vi inte evangelium att ge. Och det är det enda vi kan ge. Evangelium. Ibland får jag frågan så här. Är allt verkligen så bra i Motala som man säger? Nej, är det inte alls det säga. Men du vet, Gud, i det bristfälliga så kommer Gud. Det som sker ibland oss här, det som handlar om omvändelser, det som handlar om helanden, befrielser, mirakler, det handlar om att Gud i sin nåd kommer. Och när jag ser hur verkligt evangeliet är i människors liv, då bryr jag mig inte om vad andra säger. Vad handlar bön om? Jo, att fadern ska bli ärad. Tillbaka till texten, det står, Jesus säger: vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra för att fadern ska bli förhärligad i sonen. Allt det Jesus gjorde var att visa på, titta hur fantastisk min pappa är. Du vet, min pappa, det är er pappa. Och när vi är i det som fadern gör så är det för att han ska bli ärad. Han ska bli ärad. Därför handlar bön inte om att vädja till Gud, utan att komma med himmelens resurser. I Jesu namn. Det här är hisnande. Jag måste citera. Vi ska röra oss på samma sätt som Jesus gjorde. Och gå till de människor som han gick till. Och ta emot de människor som han betjänade. Och det här med auktoritet. En del människor har ju svårt med just ordet auktoritet. Men se på Jesus och så ser du vad auktoritet är för någonting. Det handlar om faderns barmhärtighet. Godhet. Det sista då. Bön i Jesu namn är också att be med kraft. Jesus säger: om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Kraft är inte röststyrkan. Utan närvaro, helig ande. Den helige ande. Jesus gjorde ingenting förrän den helige ande kom över honom. När han döptes av Johannes döparen. Innan dess ingenting av under. Innan dess inget bruk av auktoritet. Innan dess inga kraftgärningar. Trots att han var Gud av evighet. Det var först när den helige ande kom över honom. Du vet att bli kristen, det är att bli född på nytt. Och du, den helige ande som föder dig på nytt. Men det är inte samma sak som att leva ett liv i den helige andes kraft. Du vet, du behöver överlåta dig till den helige ande. Jag vill överlåta dig till den helige ande. kommer upp en bild här. En svartvit bild. Där. Det där var en ung baptistpastor. Han heter Levi Petrus. I boken Urkristna kraftkällor så beskriver han sin kamp. Han kunde inte leva ett helgat liv för Gud. Och så läste han i Bibeln om de första kristna som uppfylldes av den helige ande. Och han gick till sin pastor och han sa, du fick allt när du döptes, det finns ingenting mer. Men så dras Levi Petrus in. Djupare in i gemenskapen med Jesus. Och han blir döpt i helig ande. Och det förändrar helt hans liv. I Lukas evangeliet kan han bilden kvar där. Han såg bra ut. Vilken skjorta. Johannes döparen sa om Jesus så här: jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att lossa remmen på hans sandaler. Han ska döpa er i den heliga ande och i eld. Du vet, andens funktion i ditt liv är att göra dig lik Jesus. Yes. Det handlar om en förvandling av din karaktär, av din personlighet, så att du blir mer lik Jesus. Men det handlar också om kraft. Eld. Kraft till tjänst. När jag var tonåring, jag ställde mig frågan, Gud, hur ska du kunna använda mig? Jag minns när jag fick frågan av läraren om jag kunde svara på en fråga, och jag kunde inte öppna munnen. Därför att det kom inte ut några ord. Stamningsproblem. Självförtroende här nere. Och sen i mig så fanns det en längtan att tjäna Gud. Jag som ung tonåring, jag ville hoppa av gymnasiet, dels för att jag hade så dåliga betyg. Framförallt, jag ville tjäna Gud, men jag förstod inte hur det skulle gå. Och pastorn sa till mig, Christer, gå ut gymnasiet så ska det nog ordna sig sen för dig. Den helige ande är skillnaden. Den helige ande är skillnaden. Lyssna, det ska vara samma kraft över oss. Wow. Efesbrevet 1. Den kraften, den heliga ande, lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda. Det var alltså inte bara auktoritet som han gav oss, utan kraften. Den helige ande. Och du vet, den helige andes kraft är ju inte beroende av våran tillfälliga sinnesstämning. Om våran dagsform. Jag har sett Gud göra under när jag bett det mest tafatta bön jag kunde be. Och det har känt mig allt annat än ett helgat vittne. För det handlar om vem han är. Och hans närvaro. Och hans kraft. Du vet, det är inte våra ord. Det är inte våra ansträngningar. Utan den helige ande. Många församlingar ser ingenting hända. Därför att de inte ber. Så att igår pratade med en ung ledare i en församling. En väldigt spännande församling i Sverige. Ja, vi kan vara 4 personer på bönesamling. Du vet, det är när man kommer in i bönens dimension. Man kommer in i det som Fadern gör. Det är då man förstår vad auktoritet är. Och vad kraft är. Den helige ande. Sven Gunnar berättade här i torsdags på Bibelskolan om att man för en del år sedan, när situationen i vår församling var tung, så fanns det människor som bad. Om man bad att Gud skulle utgjuta en nådens ande och bönens ande. Och det är inte att säga till Gud så här: Gud, gör vad du vill. Det är det man ber om. Gör vad du vill, Gud. Jag ska landa i predikan här. Att be med kraft. Under och tecken ska följa oss där vi går. Där Jesus var, där var Guds rike, har vi talat om. Och där vi är och går fram personligt som efterföljare, där ska samma saker följa oss. Det som var utmärkande för Jesus ska vara naturligt för oss. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra. Och det här utmanar vårt tänkande. Jag märker på mig själv, jag kan vara med om mirakler. Och dagen efter så har jag inte tro att be för en förkylning. Men du vet det vi ska göra, vi ska komma med det mirakulösa till världen. För det handlar om vem Fadern är. För några år sedan, jag och Adrian, vi är på en skola och ska undervisa elever. Och när vi kommer in i klassrum så sitter de en elev där. Och det var en elev som gick på en musiklinje och var inte kristen. Och den här skulle lämna skolan för han hade brutit sin handled. Han var gitarrist. Och det var fruktansvärt armbrott. Och det var ett sånt gips. Och vi ska undervisa de här bibelskoleeleverna om helande. Adrian säger så här: du Christer, vi måste nog be här. Så vi kliver ut där lite, vet du, och frågar den här pojken: du, vi ska undervisa här om en stund, får vi be för dig? Och vi ber. Och han har aldrig fått förbön i hela sitt liv. Helt plötsligt säger han så här: jag får hopp för framtiden, säger han. Och så händer någonting med handleden, det som var så svullet. Helt plötsligt så blir gipset helt löst. Sen vet inte vi vad som hände, men han gick därifrån glad. Sen skulle vi undervisa, jag och Adrian, i klassen. Och unga människor som aldrig har hört Gud tala börjar höra Gud tala och de börjar be för varandra. Men det är också en lärare där som säger till mig, Adrian, så här: vi delar inte samma universum. Så fick vi be. Han hade skrivit uppsatser om evangeliernas trovärdighet. Men inte till fullo litat på det för egen del. Vill du förlösas i det här? Bön i Jesu namn. Då handlar det om relation med Fadern. Det handlar om auktoritet. Och kraft. Jag ska avsluta med en liten berättelse som hände mig. Där jag, för några år sedan, det här var inte vanligt för mig heller. Men jag var uppe, jag hade Hans Sundberg som min mentor en period. Och jag var uppe hos Hans och Lotta Sundberg i Uppsala, i deras hem. Så säger han så här: du förresten, jag har en samling här ikväll med en god vän som ska undervisa om Guds rike. Du kan stanna och vara kvar. Gärna, kände jag. Och där är en gudsman. Och när han börjar undervisa om Guds rike, jag bara sitter och gapar. För jag känner att det händer någonting här inne med mig. Och efteråt så ska vi be för varandra. Vi kanske är 25 personer i vardagsrummet. Det är trångt. Så får jag syn på en man som sitter och han verkar inte delta i det andra. Och jag bara upplever att jag ska be för honom. Så jag går fram till honom och frågar: får jag be för dig? Absolut. Jag är så trött på att be om förbön. Men jag sa till Gud, om du vill göra någonting, då får någon komma fram till mig. Och han hade svår värk i ryggen. Så jag och Lotta, vi går ner på knä och så ber vi. Och när vi lägger händerna på hans högra ben, var det, så känner jag bara hur det rör sig i benet. Och han ställer sig upp, han har svårt att avgöra om det är någon skillnad. Och det har plågat honom i 20 år. 2 veckor efteråt så ringer Hans Sundberg mig för att berätta att den här mannen har varit på läkarbesök. Han var ju fullständigt fri från smärta nu. Och läkarna konstaterade att det benet som var för kort var lika långt som det andra. Det hände någonting med mig när jag var i den här miljön. Och jag fick höra undervisning om Guds rike. Vem fadern är och vad han gör. Och jag öppnade mitt hjärta för det. Amen. Ska vi be? Vi kan be lovsångsteamet komma upp. Tack helige ande för din närvaro här. Tackar dig för vad du gör just nu. Vad du gör i människor. Tack far att du kommer till den som längtar. Du kommer till den som har behov. Därför att du är god. Och jag ber om ditt rike just nu. Jag ber om ditt rike i situationer. Till ande. Kropp och själ. Tack att du är här. Helige ande. Helige ande. Jag skulle särskilt vilja bjuda in dig som vill uppleva ett helande i ditt böneliv. Vet, Gud kommer inte med fördömelse. Han vill dra in dig i djupa relation med honom. Så vi ber för allt på förbundsplatsen. Allt. Jag vill särskilt bjuda in dig som vill ha ett helande i din relation till Fadern. När jag har predikat här idag så har den helige ande talat till dig. Och han vill dra dig närmare sig. I Jesu namn. Varsågod och sånt in.